här är läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Det fortsätter storma kring Stockholms landshövding Anna Kinberg Batra.
Det finns ett antal missuppfattningar här.
Det här efter flera avslöjanden om att hon ska ha anställt sina vänner till toppjobb inom länsstyrelsen. Centrala källor inom Moderaterna kallar hennes krishantering för en ren katastrof. Och M-toppen Christian Sonesson kräver hennes avgång.
Det finns ju också en faktor som gör det lite extra känsligt för Moderaterna. Det är att den här kompisen som Kinberg Batra har anställt är också en moderat.
Vad handlar allt det här om? Expressens politiska kommentator Viktor Bartkron går igenom vad som hänt. Dessutom får du veta varför både kunder och mäklare börjar överge bostadssajten Hemnet. Jag heter Sally Sjöberg. Expressens politiska kommentator Viktor Bartkron finns i studion. Hej Viktor.
Hej, hej.
Jag känner att jag behöver en liten snabb recap av allt det här som har hänt. Det hela började med att Aftonbladet avslöjade att Kinberg Batra anställt vänner till toppjobb på länsstyrelsen. Berätta.
Ja, och det är väl egentligen det som fortfarande är kärnan i alltihopa. Det handlar då i första hand, alltså avslöjandets kärna är ju att bland det första som Kinberg Batra gör som landshövding är att inrätta en ny toppchefstjänst och tillsätta en nära vän till den. Följer sedan upp det med att också rekrytera en bekant till ett lika välbetalt men tillfälligt jobb som organisationsutvecklare eller någonting i den stilen. Den första tjänsten utlyses knappt alls och den andra inte alls. Och det är ju där någonstans som allt det här börjar.
Det låter som att hon inte haft den här tjänsten som landshövding jättelänge.
Nej, sen förra våren. Så det är ju, det har gått fort.
Det har gått fort.
Både upp och ner.
Och TV4 har också hakat på hela det här. Och de kunde visa att hon, länsstyrelsens beredskapschef, anställts på lite samma villkor.
Ja, inte riktigt. Det har varit många saker som har åkt med här när drevet går, eller hur man nu uttrycker det. När fokus finns där så är det många redaktioner som har kommit upp med egna saker i detta. Och det här är en av de sakerna. Det finns frågetecken kring hur den tillsättningen har gått till. Men de ska jag säga inte av samma karaktär som de två andra rekryteringarna. Utan där var det mer då frågetecken kring om den här beredskapschefen matchade alla kriterier i annonsen. Han hade relevant erfarenhet men saknade kanske den utbildningen som efterfrågades. Och då, det är mer av en gråzon skulle jag säga, inte alls som de första exemplen.
Okej. Men det finns lite intressanta detaljer här. En av de här anställningarna ska gå till så att det hängs upp en lapp i länsstyrelsens reception.
Ja, och precis. Det handlar då om den här planeringschefen där Anna Kinberg Batra tillsätter en av sina bästa kompisar. Den har då annonserats genom att man sätter upp en annons i form av en lapp i receptionen under 2 veckor. Och det här är ju ett utstuderat sätt, i min och alla andras tolkning, att komma runt den regel som säger att tjänster måste utlysas. Det är ju så att vill du på riktigt att så många som möjligt ska söka jobbet så att du kan hitta den bästa kandidaten, eller vara säker på att du kan göra det, ja då annonserar du naturligtvis där folk faktiskt tittar. Till exempel på en plattform där människor tittar på annonser. Inte med en lapp i receptionen, utan det är ju ett gammalt sätt att anslå saker, och man gör det då för att kunna säga att man har gjort det. Sen då kommer det bara in en ansökan, för att det var väl bara en person som noterade den här annonsen, och hur gjorde hon det? Och den personen är då Anna Kinberg Batras kompis, och hon tillsätts också mycket snabbt efter detta. Så Det ser ju inte särskilt bra ut. Det ser ju ut som att man har satt upp den här lappen som ett förkläde för att kunna säga att vi utlyste visst tjänsten, fast man egentligen bara ville ha en ansökan, och det var nämligen den ansökan som kom.
Mm. Och den här stormen kring Kinberg Batra, det handlar inte bara om anställningar. DN har också kunnat visa att hon haft lite middagar och låtit länsstyrelserna stå för notan.
Ja, hon har ju ett annat uppdrag, ett engagemang i rymdstyrelsen, och där var det väl då att det hade varit något rymdevenemang som hade skett på landshövningepalatset, och det hade felfakturerats eller inte fakturerats. Det, här kan man väl säga, det är väl typisk sån story som inte hade varit en så stor story om det inte inte hade varit för det här andra. Det framstår faktiskt som ett administrativt misstag och bägge plånböckerna är statliga. Så
det är ett exempel på det här med att alla fortsätter driva på.
Ja, precis. När fokus ligger där så vill alla hitta sin ingång i historien. Och nackdelen med det är ju att de kanske väsentliga delarna tenderar att drunkna och det blir lättare att komma undan dem genom att säga att ja, men nu är det bara skitkastning från alla håll. Det är klart, det här var uppenbarligen en felaktighet, men den i sig hade knappast lett till den här typen av rapportering, utan det är de här anställningarna i början som är den rykande pistolen, eller vad vi ska kalla det.
Och reaktionerna på det här har ju varit enorma. Men det har varit lite tystare från den politiska sidan och kanske framförallt från oppositionen. Vad det kan tänkas bero på ska vi strax prata om. Men först blir det en kort nyhetsuppdatering. Chefen för Israels militära underrättelsetjänst, Aharon Haliva, avgår efter Hamas terrorattack den 7 oktober. Att attacken kunde äga rum har av många ansetts vara ett stort misslyckande för den israeliska underrättelsetjänsten. Haliva har tjänstgjort inom IDF i 38 år och är den första i ansvarig position som får lämna sin tjänst efter attacken. Svenskarnas köp av begagnade varor och kläder har ökat kraftigt de senaste åren. Enligt en ny rapport från Myrorna gjorde varannan svensk minst ett second hand-köp av kläder förra året. Men ökningen gäller även prylar. Och i Myrornas rapport svarar de flesta konsumenter att de köpt second hand av ekonomiska skäl, men också ur ett miljömässigt perspektiv. Kungliga Operan i Stockholm kommer att stänga för renovering den 1 juli 2026. Renoveringen beräknas kosta hela 3,1 miljarder kronor och man planerar att hålla operan stängd i 5 år innan den kan öppnas igen. Statens fastighetsverk beskriver renoveringen som sitt största och mest komplexa projekt hittills.
Hej allihopa, jag heter Valerie Kjuna Backström.
Och jag heter Kristin Lundell.
Och vi har tillsammans med våra kollegor på Expressens kulturredaktion dragit igång en podd.
Där vi läser böcker.
I en bokklubb.
Ja, och det är därför som vi kallar den för Expressens bokklubb.
Och vi hoppas att du vill lyssna.
Och läsa böckerna som vi läser.
Nya avsnitt kommer varje måndag.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Tillbaka till Expressens politiska kommentator Viktor Bartkron. Vad har det kommit för reaktioner på det här avslöjandet om att Kinberg Batra skulle anställt sina vänner?
Ja, men det har varit stora, starka reaktioner och ett stort läsarintresse kan vi ju säga. Däremot så har ju reaktionen från det politiska hållet kanske varit anmärkningsvärt lågmäld. Och det kan man ju, alltså personer då, politiska motståndare som vanligtvis gärna kastar sig över moderater då som har begått någon felaktighet eller hamnat i blåsväder, har ju tagit det ganska lugnt. Och jag tror att det finns en faktor här att till exempel socialdemokrater kanske tänker att oj, men undrar vad våra landshövdingar har haft för sig, vilka de har anställt. Eller, alltså det här förfarandet är nog inte unikt tyvärr, att man gör den här typen av kompisrekryteringar. Och det finns nog en och annan som är lite rädd för att kasta sten och sen få den tillbaka, så att säga. Så, men det finns en indignation, en irritation bland många utanför politiken. Till exempel då bland folk som läser tidningar. Det här ser inte särskilt snyggt ut, det skulle jag nog säga.
Och inom Moderaterna då? För att Kinberg Batra har ju varit tidigare M-ledare. Vad säger man där?
Ja, där är man är ju irriterad på det här. Man tycker ju att det här är plågsamt att se. Och det finns ju också en faktor som gör det lite extra känsligt för Moderaterna. Och det är att den här kompisen som Kinberg Batra har anställt är också en moderat. Som har varit verksam i partiet mycket länge och på hög nivå. Och som är gift med en person som idag sitter nära moderatledningen. Det framstår ju ganska kladdigt och partiet är i högsta grad indraget i kladdet. Och det gör väl att många gärna skulle se att det här tar slut så fort som möjligt på ett eller annat sätt.
Anna Kinberg Batra själv då? Hur förklarar hon allt det här?
Ja, hon har ju varit på krishanteringsturné här i förra veckan och till slut då ställt upp i alla medier och pratat om det här. Och lite som man känner igen från hennes partiledartid så har hon med sig ett antal liksom, talepunkter. Hon säger det beklagar att det har blivit en kris och att förtroendet är påverkat och nu ska man komma till rätta med det.
Först ska jag säga att jag tar till mig den kritik som har kommit. Det här är klart att det är en kris, det är en förtroendekris, det vill jag vara tydlig med. Men jag vill också vara tydlig med att det skulle vara förskräckligt om det var så att jag drog in ett kompisgäng hur som helst. Det är det inte frågan om här, det finns ett antal missuppfattningar här.
Men däremot så tycker jag väl fortfarande att det slingras en del runt just den här springande punkten, den första anställningen. Hon påstår att det är bara kompetens som avgör och den här tjänsten har visst utlyst med en annons. Det är ju uppenbarligen inte riktigt hela sanningen. Och det är väl det som lite grann också håller liv i det här. Att man får inte konkret svar på det man egentligen undrar över utan det är mycket prat runt det.
JO, justitieombudsmannen, ska ju utreda det här. Kan vi få lite fler svar då?
Kanske, men inte säkert. Det är klart att om, rent formellt så kan det ju vara intressant om JO riktar kritik mot det här eller konstaterar att det har följt regelverket. Men jag tror att problemet är att även om man skulle konstatera att den här utlysningen då i form av en lapp i receptionen har följt något regelverkets minimikrav på hur man ska göra så är det ju uppenbart så att intentionen var att runda regelverket. Tanken är ju, hela idén med att statliga tjänster ska tillsättas på kompetens och ingenting annat är ju att man ska rikta sig så brett som möjligt och få in så många ansökningar som möjligt så att man kan välja den bästa av alla som kunde tänkas vara intresserade. Här har ju de flesta i praktiken inte fått chansen att veta att det här jobbet har skapats och ska tillsättas. Men det har hennes nära vän fått veta. Det här är uppenbart. Alla ser det. Även om justitieombudsmannen skulle komma fram till att inga formella fel har begåtts så är ju det moraliska felet är ju begånget på det sättet. Så, och den faktorn tror jag är lite svår att komma runt.
Kan Anna Kinberg Batra ta sig runt den här krisen?
Det är ju helt upp till regeringen ytterst. Om hon själv är inställd på att fortsätta, och det verkar hon vara, hon säger det i alla fall. Och då är ju frågan hur allvarligt det här är i regeringens perspektiv. Det är klart, det finns ju ingen regel som säger vilka fel du kan göra och vilka moraliska tvivelaktigheter du kan ägna dig åt och ändå vara landshövding eller vad som ska tvingas avgå för. Utan det är ju om regeringen skulle tycka att det här skadar länsstyrelsen.
För det är de som bestämmer om hon får vara kvar.
Ja, landshövdingen tillsätts av regeringen och avsätts av regeringen vid behov. Utan det är ingen annan som kan gå in alltså hon kan naturligtvis avgå själv. Men hittills har ju regeringen sagt att man ska invänta de här granskningarna. Vi får se om de har det tålamodet, för det kan ju ta lite tid och det är heller inte säkert att ge något glasklart svar. Det är klart, skulle det komma kraftig kritik från justitieombudsmannen, då kan ju det vara ett skäl då, men under tiden så det är väl så här, den granskningen kommer väl ta så lång tid som den här rapporteringen kommer pågå och lite till, så det är klart att när det väl händer då kanske det har blåst över, och det är väl det som är hennes hopp i detta. Jag tror att hon väldigt gärna skulle sitta kvar och kommer att göra vad hon kan för att göra det.
Vi får se vad som händer helt enkelt.
Ja, det får vi som vanligt.
Tack Viktor.
Tack.
Och härnäst i läget ska det handla om bostadssajten Hemnet, som länge dominerat den svenska bostadsmarknaden. Nu börjar kunder och mäklare överge sajten, och under ytan bubblar ilska mot kraftigt höjda priser. Pontus Samimian Johansson, som är techreporter här på Expressen, berättar mer. Men först blir fler nyheter. Nordkorea kan ha avfyrat en ballistisk robot mot Japanska havet. Det uppger sydkoreanska myndigheter. Enligt myndigheterna handlar det om en testuppskjutning från Nordkoreas ostkust. Och uppskjutningen är den senaste i en rad testskjutningar från Nordkorea de senaste månaderna. Den 1 april testsköt Nordkorea en ballistisk robot med kapacitet att nå amerikanska baser i Stilla havet. Och i helgen avfyrades en kryssningsrobot och en luftvärnsmissil från landets västra kust.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Expressens techreporter Pontus Samimian Johansson finns i studion. Hej Pontus.
Hej.
Du har tittat lite närmare på Hemnet, bostadssajten Hemnet, som vi alla känner till. Varför har du tittat närmare på just Hemnet?
Nej, men Hemnet är ju ett intressant företag. De har 500 miljoner besök varje år. Drygt 40 miljoner besök varje månad. Och alla svenskar har ju en relation till Hemnet på något sätt. Man är inne och drömmer sig bort, tittar på en drömbostad eller det kan vara vad som helst. Men jag såg att fler och fler uppmärksammade att Hemnet har höjt priserna kraftigt de senaste åren. Och ville titta närmare på det här. Vad tycker mäklarna om det här och vad tycker personer som säljer sin bostad på sajten om det här?
Och du har ju sett att mäklare och kunder börjar överge den här sajten. Mm. Och som du beskriver, det har skett en stor prisökning. Är det därför det här börjar ske?
Ja, men det är nog en del av förklaringen. Kunder som jag har pratat med upplever att ja, men när fakturan landar på halvgolvet så att säga så gör det ganska ont. Och speciellt nu tror jag när många upplever att lönen inte räcker till och att lågkonjunkturen är här så att säga. Men sen finns det också andra delar av det här som är intressant. En person jag har pratat med, Sven-Erik Kristensen, som är vd på mäklarfirman Bjurfors. Han kallar Hemnet för den sista stationen. Och med det menar han att det finns andra strategier för mäklarna att använda nu. Och han säger till mig då att mäklarna upplever i många fall att de kanske bränner alla alternativ om man lägger ut bostaden på Hemnet direkt. Istället så använder man tillvägagångssättet att man lägger ut bostaden på mäklarsidan först för att bilda lite intresse och hitta spekulanter den vägen.
Och ser man en förändring i just det nu?
Absolut. Ja. Det upplever flera mäklare jag har pratat med.
Och hur mycket har Hemnet egentligen höjt sina priser?
Ja, men det här är ju en ögonöppnare för många för att Hemnet själva redovisar då en siffra som de kallar ARPL och det betyder Average Revenue Per Listing, alltså genomsnittligt pris per annons. Och sen 2017 så har den här ökningen då på kostnaden varit 375%. Och i liksom siffror och kronor betyder det från ungefär 1000 kronor till 4500 kronor. Så att det är ju en kraftig ökning och många är nog inte medvetna om att den här kostnaden har ju förts över från mäklare till privatpersonen då. Så att det är ju du som säljer bostaden som betalar hela fakturan.
Och du har pratat med bostadssäljaren Tony Landeskog. Han har ju verkligen fått känna på det här med de höjda priserna. Berätta, vad han berättar för dig?
Ja, men absolut. Tony skulle sälja sin bostad i Stockholmsområdet förra året. Och likt många andra, det drog ut på tiden. Han fick inte rätt köpare till bostaden och fick helt enkelt avsluta försäljningen. Det han då inte visste sen var ju att när han skulle sälja på nytt och valde en ny mäklare, då var han tvungen att publicera en ny Hemnet-annons. Och det här blev ju liksom en total kostnad för honom på nästan 20 000 kronor. Först med den första mäklaren betalade han för en annons som kostade 12 000 om jag minns rätt. Och nästa gång 7 000 då, tills han till slut fick sin bostad såld.
Och Hemnet då, hur förklarar de här ökade priserna?
Hemnet har jag pratat med till mina artiklar och deras kommunikation är väl generellt att man upplever att man ger ett stort värde till bostadssäljaren. Det här är ju liksom som sagt en plattform som samlar enormt många besökare varje år och varje månad. Och där finns det ju såklart ett värde att du har mer ögon på bostaden och Hemnet säger då att det kommer att generera ett högre slutpris.
Så vad kan det här leda till?
Men det är lite olika ingångar, lite beroende på om man är säljare eller om man är mäklare. Men en av mäklarna jag har pratat med, han tror och hoppas väl på att det sker något form av uppror mot Hemnet. Han ser framför sig att mäklare går samman och bildar någon typ av konkurrerande verksamhet. Andra mäklare och personer jag pratat med tror att Hemnet kommer att fortsätta höja priserna och se framför sig att en annons kan kosta runt 20 000 kronor. Och det här är ju intressant för att några mäklare säger att det här är fullt rimligt och de tror till och med att kunderna är villiga att betala det här. Med tanke på att många nog ser den här kostnaden som en ganska liten del av en stor bostadsaffär. Men det kommer bli intressant att följa Hemnet framöver.
Verkligen. Tack snälla Pontus.
Tack.
Och det var allt för idag. Läget kommer ut varje vardag, så glöm inte att följa podden. Sätt gärna även på notiser så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.